Ja, då säger vi hej och välkomna till Offsides podcast avsnitt 156. Min telefon är varm. Din, Anders, har brunnit upp.
Det brinner i telefonen.
Var det någon som sa sådär eller var det brinner på bänken? Det
brinner på bänken.
Det här är lite utanför vad vi kanske hade tänkt att prata om. Men det var före vi la ut den här texten som du har skrivit i vårt nya nummer. Som handlar om Peter Widings gamla bild som han tog på Gothia Cup 1990 på tre pojkar. Och det du har gjort då är att spåra upp de här killarna. Hur blev deras liv? Vad hände med deras drömmar? Och vilka var de för övrigt? Det var en gåtfull bild som vi har på kontoret och som vi alltid har älskat väldigt mycket. En fin bild, men som också inbjuder till mycket fantasier. Så, att vi gick det för de här. Och jävlar i mig, vilket otroligt gensvar. Mm. Det går liksom inte att gå runt det här i början, känner jag. Alltså, jag har knappt sett något liknande sedan jag kom till Offside.
Nej, jag tror inte. Jag tror att vår digitala chef, Martin, gör väl volter just nu, tror jag.
Ja, det brukar han ju inte göra.
Nej, precis.
I alla fall inte med anledning av att vi har gjort
någonting. Nej, det har faktiskt, jag tror inte det har varit något liknande faktiskt. Och det är extra kul då med tanke på, det är ju som vi berättade lite grann igår då, kanske på olika sätt, att det är ju ett år sedan Peter dog då. Peter Widing var fotograf. Och det var ju en speciell dag igår för oss och så. Och när vi la ut texten där så, jag känner ju sådär att visst, det är ju en bra text och så. Men jag fattade inte riktigt att det skulle träffa så många i hjärtat. Och jag tror att det finns olika anledningar till det. Vi ska inte avslöja liksom textens innehåll och sådär mer än att vad liksom ingredienserna är ju det här ungdomsfotbollen, liksom vänskapen som plötsligt kanske då försvinner och drömmarna som man har när man är ung och liten och spelar fotboll i en ungdomsturnering, vad som ska bli av livet och vad som händer sen och vilka vägar ödet tar en och sådär. Så att det känns som att det är otroligt många som har hört av sig, både givetvis Twitter och Facebook och Instagram och sådär, men som har mejlat mig, som ringt mig igår. Det var säkert 10 personer som jag inte känner som ringde mig igår. Och jag har gamla kompisar som jag växte upp med i Skåne. Som jag inte har pratat med på 10-15 år. Som skickade sms och som har letat upp mitt nummer. Och tackade för texten och sådär. Så att,
ja, folk får ha överseende med om vi eventuellt sett, låter skrytiga här. Men det är inte så ofta vi har något som är så att säga viralt. Och jag fattade ju inte heller det. Jag fick faktiskt dåligt samvete nästan igår när såg vilken, alltså det här pågår ju bara fortfarande. Jag slängde ut bara när vi lutar på webben, det finns mycket mer där att läsa också, men och sen när jag märkte att den här tweeten tog skruv, eller delningen då, länken helt enkelt, och det bara pågår, nu är det ett dygn sedan, men det bara fortsätter och fortsätter, det bara pågår. Så, alltså jag fattade inte heller riktigt att vi satt på viralt guld. För det tänker man kanske inte. Det är liksom 3 personer, ingen vet vem de är. Och folk kanske vakt. Då måste man ha koll på Offside ganska mycket om man ska ha koll på Peter Widing och så. Mm. Men det är uppenbart att den har slagit an andra saker. Mm. Jag var redaktör för texten. Och som man är, liksom, vi gick in i slutfasen med vårt nummer och man är ganska låst vi att vi måste få ihop en tidning här. Mm. Det numret ska, eller det jobbet ska läggas där och går igenom den. Och jag sa väl i princip bra text. Och så, nu får jag nästan dåligt samvete liksom. För jag kunde inte se riktigt att den kunde träffa så brett och nå så många. Mm. Och då tänkte jag så här att fan, det var ju lite trist av mig då också. Alltså. Sådär att, för man blir ju ganska, man fokuserar på problemen. Mm. Alltså varje text har ju en redaktör. Mm. På oss, så är det inte på så många ställen att, den, liksom, att det jobbar så pass mycket med texter som vi gör. Och jag kommer liksom med några förslag till dig och du skriver om lite grann. Men annars bara skönt att den här texten behöver vi inte lägga så mycket tid på. Så går man vidare med nästa. Mm. Men då fick jag liksom nästan, borde stannat upp där. Liksom. För jag tänkte kanske också att det är en ganska intern historia. Den betyder mycket för oss i och med att det var Peter. Och det är nu 1 år sedan som han tog livet av sig. Och den här bilden som vi har ett förhållande till. Mm. Men att andra, förstår man att folk skulle uppskatta den. Mm. Men jag kunde inte ana att den skulle träffas så djupt hos så många. Nej. För att lite botgöra mitt lite dåliga samvete så har jag köpt kolabakelser. Som jag tänkte att vi ta senare idag. Vi är dåliga på att fira grejer.
Ja,
jag tänkte, andra, det finns en kultur här på firman att man gärna firar grejer. Mm. Trycksaksfika och sådär. Vi är ofta de som är sämst på sånt. Mm. För vi går vidare med nästa grej. Ja. Men idag tänkte jag att vi skulle äta lite kola. Bakelser.
Ja, ja. Ja, det är som sagt, det är extra kul att det är Peter Widing och att det är hans bild som är hela grejen faktiskt. Utan den bilden så hade jag aldrig kunnat skriva texten. Och det är extra kul att det är min favoritbild som Peter har tagit. Det är en av dina favoritbilder. Det är en bild som betyder väldigt mycket för oss nu då sedan han gick bort. Och att det då är så många som får se den här bilden som aldrig hade sett den annars. Det gör mig extra glad.
Men man blir ju hoppfull också för den här liksom berättelsen då, att, och att man inte riktigt, det är lätt att bli cynisk och hemfalla åt slentrian mediekritik, att det är bara liksom snabba klick som gäller och vi måste ha folk som är kända i tidningen, annars kan folk inte hitta in och då går de vidare med nästa grej. Just att man blev så förvånad att den här skulle kunna ta sån skruv. För vi, liksom, vi gör ju ofta så när vi, våra typ av journalistik, och vi stångar oss blodiga mot stora klubbar och försöker få komma in där. Och det ska man ju fortsätta göra, men det här är ju ganska bra exempel på att gräva var man står fortfarande kan vara väldigt effektivt. Mm. Om ni inte har läst texten än och sett bilden, så gå in på offside.org. Så
den försvunne förloraren. Då,
ja, den heter Den försvunne förloraren. Mm. Men jag tycker ändå man kan säga lite grann om den. Alltså, ramberättelsen är ju såklart den här bilden som vi alltid haft och att vi alltid har funderat på att fan, vad det blev med de här. Den här pojken som gråter över, vi har gissat på är ett insläppt mål, antagligen är det en förlorad match. Och han är lite knubbig och tröjan sitter tajt och man ser inte vad det är för lag han spelar i. Och så är det två killar bakom honom som jublar synkroniserat.
Tvillingliknande killar.
Tvillingliknande killar. Jag trodde ett tag att det var en ung Johan Mjällby. Mm. För där ser man ju att det står IKBL på deras tröjor och han har väl spelat där.
Rickard Norling har också tränat, tror jag.
Han har en bakgrund i BL också, ja. Det är Järfälla, Barkarby där. Mm. Men lika mycket som det här är en jakt på vilka de var och hur det blev, och framförallt den här kanske den gråtande killen. Så många har ju tagit till sig det här väldigt vardagliga i det. Att, alltså det är inte så stora grejer egentligen, men det är kanske två bästisar som tappade kontakten och fotbollen förenade dem och sen sprang de åt olika håll i livet. Och där har det funnits många identifikationspunkter också, tror jag. För det hade varit lätt att bara gå på den här historien, hitta dem, berätta hur deras liv blir. Och då hade man tagit bort det här fluffet, att vem bryr sig om två killar från Bele som inte blev så bra, och vad de har pluggat, eller hur länge de var vänner och vad det blev av deras drömmar. Men att det fick ta plats var ju alltså bra beslut av dig och av mig, att hålla kvar dig i texten.
Precis.
Ja. Ja, nog där, men vi var tvungna att börja där för vi är lite knockade av detta.
Ja, det gör vi. Ja. Nu tycker jag vi ska gå här. Johan, du kommer här och var salig över en löpsedel som du springs förbi i helgen.
Det har varit en fotbollshelg,
ja, det har det
ska
varit.
Vi säga.
Ja.
FA Cup-final som Arsenal vann. Det gladde ju framförallt mest vår praktikant, Viktor. Mm. Det har ju varit roligt för mig, får jag bara säga det, att ha er i samma rum. Du som håller på Liverpool och han som håller på Arsenal. Mm. Och jag skulle säga att ni båda bryr er fantastiskt mycket om de lagen. Men ni är ju helt olika i ett supporterskap. Du är ju lite knockad av att han kan vara så glad.
Jag
är
ju själv på honom många gånger under våren. Ja. Han är för naiv. Ja, det är, för glad.
Ja, för då är det också Arsenal. Och i en liksom, säsong där många vill ha bort Wenger så är han väldigt sådär, vänligt inställd hela tiden. Och vägrar ryckas med i hetsen mot Wenger out. Eller att han tycker den här påstådda krisen, säger han alltid, lägger alltid till påstådda framför. Mm. Och vill nyansera. Och gillar verkligen alltid sina killar. Hackar aldrig på dem.
Men han tycker ju Oxlade-Chamberlain är en av liksom, de bästa mittfältarna i Europa.
Ja, men han tycker ju alla... Det är, alltså, Victor har ju... Det är någonting han inte riktigt har... Det är som att han inte riktigt har fattat att de här är väldigt bra från början. Man ska ha stora, höga krav på dem. Han kan säga så här... Han slår såna fina crossbollar. Ja, det gör man ju om man spelar i Premier League. Så, men jag tycker att det har varit uppfriskande att se. För det finns någon bild av att ditt supporterskap är lite mer på äkta. För att du är så lidelsefull och ofta pessimistisk.
Ja, fast jag tror att du överskattar det. Jag tror att det är väldigt många som tycker jag är tröttsam i att man liksom är så kritisk.
Ja, du är ju
jag tror att jag och Victor skulle kunna lära oss lite grann av varandra där.
Ja,
jag skulle kunna vara lite mer förlåtande, lite mer älskande. Och han skulle kunna vara lite mer då cynisk och ifrågasättande.
Ja, det har varit kul att sitta som en brygga mellan er. För då får man en bild av båda de här. Mm. Ja, det var FA Cup-final och det har varit kvalmatcher och det har varit allsvenskt som vi återkommer till. Men gladast blev jag av den här löpsedeln. Det var en GT-löpsedel och jag läste den slarvigt. För jag tyckte först bara att det stod klenoder till salu. Och då hajar några av poddlyssnarna till och förstår varför man tänker på Anders Limpar, som bekant då kallar anekdoter för klenoder. Det visade sig då handla om att det var Evert Taubes klenoder som skulle säljas, men jag spånade iväg då och tänkte att det hade varit väldigt kul om Anders Limpar hade bestämt sig för att sälja sina klenoder.
Han behöver cash.
Ja, att han liksom vill få dem värderade ungefär som man köper Beatles backkatalog.
Ja,
att nu kan du köpa alla Anders Limpars klenoder för 5000 spänn.
Jag har en om Tony Adams, vad kan han vara värd?
Ja, precis. Uh-huh. Och så har man de värderade där. Ja, man skulle ju kunna ha alltså som motsvarande antikrundan. För alla de här gamla hjältarna sitter ju på klenoder.
Ja, klenodrundan.
Klenodrundan, ja. Det hade väl varit ett härligt koncept.
Ja, det kan man nästan se. Då, istället för att heta han Knut Knutsson.
Ja, det är ju lite av en värderare.
Ja, precis. Ja. Som har varit med i väldigt många år. Nu skulle man kanske kunna säga då att då måste man ha någon annan som uppskattar sportklänningor då, alltså sport...
Ja, anekdoter. Är det, för att inte, det blir lite rörigt här. Ja, det är anekdoter vi handlar anekdoter, om, men vi kallar det klenoder, ja, på grund av Limpar.
Ja, men då måste man ha någon som uppskattar det, som själv har dragit en och annan klenod under sin karriär.
Med tv-vana också, ja, då?
Ingvar Oldsberg då, tänker jag spontant alltså.
Ja.
Som skulle kunna glida runt där i den här långa kön då, som ringlar sig i en folkpark. Sommartid.
Mm.
Det står hur många gamla avdankade fotbollsspelare som helst där. Limpan står där, Ravelli står där. Och så glider Oldsberg fram. Ja du Glenn, vad har du med dig idag? Ja, en liten historia här från Fiorentina när jag klippte sönder kalsongerna.
Ja just det, man kan tänka sig att Glenn säljer väldigt många klenoder. Men att ingen blir särskilt dyr.
Nej.
För det är väldigt mycket formulär 1A med klippta kalsonger och fisk i avgasröret. Så.
Ja,
lätt att sälja, men liksom, det är inte liksom någon som är så där dyr grej.
Nej, så har man hört dem förr också.
Ja, precis. Ja, det tar också ner värdet. Ja. Kul historia, Glenn, säger Ingvar. Men den har ju varit runt en del. Ja. Det drar av lite grann. Men Glenn är ju nöjd ändå.
Ja, man kan också tänka sig att Glenn inte riktigt fattar konceptet. Han drar med en fräckis.
Ja, precis.
Han har gjort den här om, liksom. Det var två gubbar som var ute på stan. Och så.
Ja, just det. Och så han tror det ska handla om självupplevda alltså anekdoter. Ja. Men han tolkar det som fräckis här. Och så kan man också se, det är något av det roligaste med antikrundan, när folk blir överraskade åt båda håll. Så skulle det också kunna vara här.
Ja, just det.
Man kan tänka sig att en sån som Johnny Ekström sitter på guld utan att veta om det.
Ja, just det.
För han kanske inte själv har sett det riktigt roliga i sådär att han beställer en large när servitören frågar om man vill ha sitt kött medium.
Ja, just det.
Men att sådär, han blir väldigt, oj det var sånt. Medan kanske Patrik Andersson överskattar sina klenoder.
Ja, just det.
Väldigt taggad inför dem.
Så. Ja, han är alltså väldigt besviken.
Ja. Och så precis som i antikrundan så reser de runt då, mellan olika orter. Och då kan ju även lokala förmågor i Arvika eller Gnosjö
leta
ut och hitta liksom några lokala anekdoter som ju då måste vara otroligt bra för att de ska kunna slå riks också.
Ja, just det. Och man tänker, en sån person, vi nämnde Oldsberg som skulle kunna leda detta lite grann. Hans sidekick, visst man skulle kunna säga att Hellberg också går där och drar någon anekdot och sådär.
Mer för kontexten
skulle. Ja, precis. Ja. Men hans sidekick, Oldsberg skulle ju kunna vara Ralf Edsson, men skulle kunna bli lite hans revival.
Ja, men låt säga att Oldsberg är, han är liksom framme vid bordet där folk kommer fram och berättar sina klenoder och så värderar han dem.
Mm.
Medan Ralf Edsström är mer Ann Lundberg som går i kön och sprider bra stämning och liksom tjötar med dem.
Att, så här,
vad hoppas du på idag då? Roger Ljung.
Ja, just det.
Roger Ljung skulle inte dyka upp.
Nej.
För sig, hans klenoder är ju väldigt exklusiva.
Ja, det
eftersom ingen
det.
Har hört dem.
Han är Jonas Stern.
Han kanske bara väntat på det.
Ja, nej, visst. Och sen så kan man också nästan... Det finns ju vissa som tar sina chanser där. Som en sån som Ravelli som bara vill kränga sina kalsonger nu.
Mm, ja.
Han kommer bara liksom försöka... Varenda anekdot som han ska dra kommer in på kalsonger.
Mm.
Hur bra kvalitet hans kalsonger har och så.
Ja, där får man hoppas att Oldsberg är selektiv och lite krävande. Mm. Så att han inte släpper igenom vad som helst.
Ja,
att han måste också vara hård.
Ja.
Klenodrundan.
Ja.
Vi får se om vi initierar under sommaruppehållet kanske.
Ja, det hade varit något. Precis efter kanske så. Allsång på Skansen, primetime, vad är det, måndag eller tisdag kväll. Så 21.00 SVT. Det hade han gett sig alltså.
Ja, alltså, mysig stämning. Kanske man kan ha Tord Grip, kan spela lite dragspel och dra lite klenoder. Också bara lite utanför värdering. Så. Och sen så skulle du kunna ta det internationellt. Konceptet är ju väldigt tydligt.
Ja,
det
England om. Är det ju väldigt så här after dinner speeches.
Ja, för att göra lite allvarligt finns det ju folk som gamla, avdankade storspelare som lever på sina gamla klenoder.
Mm.
Vad sa du?
After dinner speeches,
just det.
Tror jag det heter. Jag menar, en sån som Frank Worthington, gamla Mjällby-legendaren. Han försörjde sig ju på det. När Erik E. Almqvist åkte över och träffade honom i England så var han ju med på några sådana här. Han fick ett par tusen pund för att vara på någon sån här råtta i klubb någon kväll. Och dra just några klänodar för sin karriär. Och Gascoigne
levde där är på de det väldigt till. Slitna i Worthingtons fall. Ja. Att det är en ganska bra klenod från början. Jag fick frågan i Sverige vilken är din favoritklubb och så svarade jag Hanehus Nightclub. Den är ganska bra, men den är ju berättat 1000 gånger. Så det blir ändå bara några pund för Frank.
Ja, precis. Men vad var det hans självbegrepp hette? How to score on and off the pitch.
Ja, oh, how to score någonting. Ja, den var nog väldigt nöjd med, säkert. Ja, tyskarna.
Ja.
Skulle man kunna tänka sig. Vi såg, alltså har, för du brukar ju kolla igenom vilka som fyller år.
Mm.
Om det är några vi bör säga grattis till i fotbollsuniversumet, apropå datumet vi spelar in.
Mm.
Och jag tror du nämnde att Thomas Hässle fyller år.
Han fyller år idag. Jag vet inte vad han fyller, men den lille...
51 kanske.
Ja, den lille mittfältaren var 165 centimeter tror jag.
Ja, han var ju kort.
Han var kort.
Och hade ju framförallt de här härliga frisparksknorrarna.
Mm.
Men han var ju med i Västtysklands guldlag VM 90.
Mm.
Och där har vi ju ett rätt kul persongalleri att börja med. Att Lothar Matthäus skulle väl vara, han skulle vara alldeles för girig.
Mm.
Då tyskarna de överhuvudtaget skulle vara...
Han har ingen karisma heller när han berättar sina klenoder.
Nej, det skulle inte bli lika trevligt som, för de skulle vara väl mer inriktade på att helt enkelt göra pengar.
Mm.
Men där finns ju livsöden att berätta klenoder ifrån. Många som har långsamt hamnat ute i periferin.
Mm.
Lothar till exempel, som börjar med stora tränaruppdrag, men som bara har kommit längre och längre ut.
Mm.
Och en sån, han som faktiskt gjorde mål i finalen, Andreas Brehme, han blev väl mer eller mindre barskrapad och kan ju berätta klenoden då om när han blev erbjuden av en gammal kompis ett jobb att städa toaletter.
Mm.
Som han väl tackade nej till, tror jag. Det var, tyckte han var under hans värdighet.
Ja. Det var ju så då när vi kollade, när jag kollade upp det här igår då och snöade in lite grann på Hässler och vi kollade, började kolla igenom det här VM-laget från 90. Och det var ju ändå anmärkningsvärt att det var så få i det här västtyska laget som har haft karriär inom fotbollen som har varit framgångsrika.
Klinsmann har väl haft, även om det inte har varit framgångsrikt hela tiden.
Klinsmann då.
Föller kanske.
Föller som är sportchef i Leverkusen. Mm. Sen så är det väl då Andreas Möller som han är assisterande i Ungerns landslag till, med någon tysk kompis som är där. Men,
och Hässler hade jag ingen aning om. Han visade sig träna, han är från Berlin Hässler och tränar där. Men inte riktigt ett lag som folk slänger sig med så ofta. Han tränar en klubb som heter Klubb Italia Berlin,
ja,
som är någon slags Italien-inspirerat gärdsgårdslag.
Mm.
Men vi får ändå säga grattis för att han visar sig ha tagit upp dem från Tysklands 8:e division till den 7:e.
Mm.
Och grattis för att han fyller år.
Det ska vara nostalgi, vi ska prata fotboll och landslag och en annan stor. Det kan man klämma fram om dem idag det också.
God afton och välkomna allihopa.
Och därmed så säger vi att vi gör det här avsnittet i samarbete med C More som då visar alla matcher från Allsvenskan och Superettan. Imorgon torsdag då är det IFK Norrköping AIK, på lördag är det Norrlands derby, Östersund GIF Sundsvall och på söndag är det Stockholms derby mellan Hammarby och Djurgården. Helgens omgång i Superettan bjuder bland annat på Falkenberg Helsingborg. Alla dessa matcher kan man se med C Mores premiumpaket och alla som lyssnar på Offsides podcast kan gå in på cmore.se/offsidepremium och få första månaden för 199 kronor. Ordinarie pris är 449 kronor. Med premiumpaketet kan man dessutom se C Mores alla filmer och tv-serier och favoritprogrammen från TV4 utan reklam.
Mm, det var matcher i måndags kväll. Örebro tog en efterlängtad seger när Iguana Nike var tillbaka från sin avstängning. Mm. Och Östersund smyger med efter att de knäckte Häcken. Och så avgjorde det då Carvalho av alla människor. Toppmötet på Friends då mot AIK i den 93:e eller något sånt. Den matchen såg jag faktiskt. Såg du den medan din telefon brann?
Jag såg den tillsammans med Sigge.
Ja, framförallt ganska bra första halvlek var det. Mm. Mattades de lite i andra.
Ja, det var ju väldigt högt tempo får man säga i första halvlek. Och lite för många målchanser kanske för att båda tränarna ska vara nöjda. Men det var kul att se. Mm. Och vissa spelare stack ut då. Sån som Simon Terns första halvlek var ju väldigt, väldigt härlig att se.
Mm.
När han bestämmer sig och nu verkar det som att han är helt fit for fight. Han har liksom... självförtroende, kommit in liksom i laget så här. Man ser att han har någonting som, ja, man fattar varför han var så lovande för några år sedan och sen så försvann han lite grann.
Framförallt när han får operera lite högre upp i planen också, tycker jag. Jag är ju förtjust i den här Jesper Nyholm, faktiskt i AIK. Nu bjöd han ju Rosenberg på ett friläge. Och sådana grejer kanske kommer ibland, för han är ju en spelande back, verkligen. Det får man ha visst överseende med. Han tycker jag har gjort en kanonvår. Och Malmö tog väl över mer efterhand i andra, även om det var lite slumpmässigt på slutet. Men inte så oväntat heller att det är Ikrem som slår bollen. Det händer ju nästan alltid något när han hoppar in. Jag såg annars en sämre match i söndags, var det väl, här i Göteborg. Som var mellan IFK Göteborg och Elfsborg. Den slutade oavgjort 1-1. Ett resultat som har varit ganska typiskt för Blåvitt. Det var väldigt öppet. Mest för att det var lite slarvigt. Det var väldigt mycket bolltapp och väldigt många felpassningar. Det har ju varit ganska mycket snack den här våren om misstag som domare har gjort, som har kanske lett till avgörande, alltså händelser som har blivit avgörande, kostat poäng eller så. Men jag vet inte, man skulle nog kunna ta ut 10 stycken sekvenser från den matchen av grejer som spelarna gjorde, som krasst också, man kan säga, kostade ett lag 3 poäng.
En bloopers-fylld vår har det varit.
Ja, det har det faktiskt varit. Och det här var ändå liksom en match där båda hade haft, tror jag, en vecka sen sin förra match, gott om tid att ladda verkligen, och på den här jättefina hybridgräsmattan som finns på Gamla Ullevi. Det var 20 grader varmt. Det satt Anders Andersson och sa väldigt mycket, nästan som en, ja, det är väldigt varmt, det kanske är därför spelarna, du kände lite, ja, 20 grader, det ska man klara. Och till spelarnas försvar, så det var ingenting de skyllde på efteråt. Men jag tycker att jag har hört det här väldigt mycket under våren. Jag har hört om AIK, jag har hört om Djurgården och Elfsborg och nästan Blåvitt med, att lag X har inte ens spelat bra än. Ändå ligger lag X femma i tabellen. Eller har häng på toppen. Och då undrar jag ändå om det kanske finns en liten generell överskattning av vad allsvenska spelarna är kapabla till att hålla för kvalitet. Över tid i en serie och över 90 minuter i en match. Att det kanske är det här som är rimliga krav att ställa. Och att jag hörde så mycket så att vänta bara tills de börjar spela bra. Ja, men jag vet inte, det kanske är det här som är nivån, och att man får acceptera att de inte ligger på så mycket högre nivå, att det är fler misstag. Även om det här var kanske ovanligt mycket misstag på matchen i Ullevi, så tycker jag att jag tycker man kunna se ibland att man, för vi har så härlig inramning på matcherna och det sänds bra och inramningen är, gör att den liksom nästan känns på en nivå som är högre än vad spelet är. Då är det nästan som att man har en tendens att tro att lagen är bättre än vad de är ibland. Det ska bli väldigt spännande att se faktiskt vad de går för nu, de som får pröva Europaspel i sommar. För det har ju, Malmö har väl skymt lite sprickor ändå. Nu var de inte med i Champions League förra året då, men när de gick in i Champions League 2 år i gruppspelet, bakom där händer det ju inte mycket. Bara från höften så gissar jag att Elfsborg kanske var det senaste laget som nådde ett Europa League-gruppspel. Kan det vara 2013 kanske?
Ja.
Året Jögge fick gå därifrån. Och förra året, vad hade vi där? Norrköping hade ingen chans mot Rosenborg i Champions League-kvalet. Häcken åkte väl ut mot Cork från Irland.
Ja, det var faktiskt ofattbart.
Ja.
Liksom majoritet amatörspelare i Cork.
Ja, faktiskt. Det är inget vidare. Nej. Blåvitt krånglade sig med nöd och näppe förbi HIK Helsingfors innan de åkte mot Karabach då enkelt i playoffet. Och AIK hade väl inget att hämta mot Panathinaikos. Det var ju ingen som var nära, helt enkelt. Det är ganska långt ifrån. Jag fruktar ju lite att det kan bli något liknande det här säsongen. Men mest spännande kanske där att se Östersund.
Ja.
Som ju folk gillar att slänga sig med. Och jag med har kanske en spelstil som är inte typisk allsvensk, utan man kallar den gärna internationell. De ska väl verkligen prövas nu då, att vad går den här modellen för? Om de får en hygglig lottning, så på ett rent sådär spelutvecklingsmässigt sätt, så ska de nästan bli det mest spännande laget att följa i Europakvalet.
Ja, och de har kanske då lite så som Elfsborg kanske har haft någon gång när de har kvalat, fördelen av att de har ett konstgräsunderlag. Det är inte alla lag i Europa som är vana att spela på konstgräs. Men det är ju så som du säger, Johan, lite grann jag såg på Aktuellt, som jag gör ibland. Förra veckan tror jag det var, där det var lite prat om ekonomin då i Sverige, hur det ser ut.
Hur ser det ut?
Ja, det ser inte så bra ut om man säger att svenskarna är de mest belånade i världen då, jämte typ om det var Japan och så här, när det handlar om bolån och så. Vi har helt enkelt väldigt hög procentuell belåning.
Är du belånad?
Det kan man säga. Och man pratar om den här bostadsbubblan då, att vi liksom, vi lever lite kanske över våra tillgångar och vi bara belånar oss och allting är härligt och vi köper fina hus och man renoverar och jag ska dränera det och sådär snart till exempel. För den som är intresserad av det så...
Väldigt få.
Men, och det har vi kanske inte råd med egentligen, men vi tycker det är härligt och vi njuter av det och sitta där och titta på vår trädgård och så. Och lite så är det kanske med allsvenskan också, det är den här lite allsvenska bubblan som vi har och det kanske är så som du säger Johan nu då i sommar när det blir Europa League-kval och Champions League-kval att kanske är det då som vi sticker hål på den här bubblan. Oj, vi var inte så bra som vi kanske trodde att vi var. Det har varit härligt och kul och bra stämning på läktarna och mycket publiksiffror. Och som du säger, jättebra sändningar och sådär. Och bra journalistik kring allsvenskan och sådär. Men spelet då?
Ja, men jag tror framförallt att alltså bubblan tror jag kommer hålla så länge vi har just den här... Alltså vi ska otroligt glada för den... visst finns det matcher där det inte är så livat på läktarna. Men förvånansvärt många matcher avgörs ju med... härlig stämning och mycket folk som kommer och tittar. Det är väl den snarare om de skulle börja, för den skymmer också, precis som kanske Malmös Champions League-gruppspel skymde lite sprickorna bakom hur det gick för de andra lagen när de skulle mäta sig i Europa. Utan att ta ifrån Malmö något så ska man också säga att de har gynnats en del av de ändrade reglerna. Att ja, de kan då inte möta Liverpool eller Valencia som Elfsborg fick göra en gång i tiden.
Ja, just det. Ja.
Men skulle den avta lite grann, då kanske man börjar fokusera mer på spelet och hur det ser ut. Och då kanske det spricker, alltså inom citationstecken spricker. Men liksom, så länge man orkar hålla liv i det här som finns runt om så är det nog lugnt. För då garanterar den att man sugs med. Och att det blir intresse. Och då kan man också vara ganska förlåtande med de här misstagen som sker, tror jag. Ja. Men skulle alla matcher spelas inför 2000 plötsligt så skulle det ju vara otroligt torftigt. Så man ska bara vara lycklig och glad helt enkelt att så många bryr sig och engagerar sig.
Ja, och jag är ju det. Om man ska avsluta lite positiv ordalag så. Jag tycker ju ändå den här allsvenska säsongen, jag har... Det kanske hänger ihop med att min son då har fått upp ett stort intresse och vi kollar i princip alla matcher. Och jag känner att det är jävligt kul med allsvenskan och det är, jag har ändå tänkt på det. Att det är inte så högt. Och det var liksom lite talande om vi får återkomma till Sigge. Så såg vi FA-cupfinalen i lördags och Sigge sa ju efter 10 minuter, en kvart där, att oj, här var det stor skillnad, pappa. Och som att då, man kan ju pissa mycket på Premier League och Champions League-fotbollen och här stjärnfotbollen, men vi pratade om det för några veckor sedan när du ställde den lite mer ironiska frågan, får man lov att titta på Champions League om man är svensk fotbollssupporter? Och det är ju två olika saker. Man tittar på det för att det är bättre fotboll. Det är ett helt annat tempo, helt annan skicklighet i passningarna, mottagningarna, avsluten och försvarsspelet och pressspelet och sådär. Men allsvenskan tittar man på för att det är vår liga liksom. Nu har vi pratat om detta så många gånger. Ja, jag säger inga nya saker.
Nej, men allsvenskan ska vara glad. Vi hade när vi var i Kroatien på den här alltså kick-off-liknande grejen, så en av övningarna var alltså det är givetvis hur man ska bli bättre helt enkelt i det vi gör och hur vi ska få fler att upptäcka det vi gör. Men så var det en modell som någon av våra chefer hade ritat upp där det står då kanske offside i mitten. Tänk er ungefär en piltavla och så är vi inne i bullseye. Och allra närmast oss så var det något som heter BFF som ju då står för Best Friends Forever.
Precis.
Det är de som verkligen är intresserade av offside och som följer allt vi gör kanske. Och sen så var det väl...
Jag tror det var efter BFF, nivån efter det var vänner. Sen var det bekanta och sen var det hangarounds.
Ja, just det.
Var de fyra nivåerna.
Ja, precis. Att det liksom i vår värld då, hur kan vi få dem som kanske bara har sneglat på den här tidningen någon gång att testa och lösa en prenumeration och helt enkelt upptäcka oss lite mer. Och för att långsamt så vill man då knuffa in dem i den här piltavlan tills de till slut ska bli en sån här BFF.
Bullseye.
Ja, och allsvenskan är då väldigt begåvad tror jag med väldigt många BFFs. Alltså, de som bryr sig ofta väldigt mycket. Och då kan man väldigt mycket och man kan spelare och klubbar och har en relation till de här. Det ska ju de hålla väldigt, väldigt hårt i. Det är nästan min uppfattning att det finns ganska få som... Jag ser en match i allsvenskan varannan månad. Det känns rätt mycket som antingen följer man den och de som följer den är väldigt engagerade. Medan det finns de här som... vi får ju ofta någon reaktion varje gång vi pratar allsvenskan att varför pratar ni om den serien? Den skulle jag aldrig titta på. Vilken dålig fotboll. Där hamnar ju inte vi. Men det finns liksom en skiljelinje. Så här, jag skulle aldrig titta på den serien. Men att det finns väldigt många av de här BFFs då. Och det är de som garanterar stämningen och trycket ganska ofta, eller journalistiken och åsikterna. De kanske mer ska fundera på, precis som vi gör då, hur man kan få de här som bara sneglar lite mot allsvenskan att bry sig mer. Mm. Jag vet inte om Mats Engqvist och grabbarna på SEF kan ha någon liknande BFF-övning, men det är lite likt. Nu ska Anders prata om Jeanne d'Arc.
Ja. Och detta är ju också, det är ju så, samma dag som Thomas Hessler föddes dog Jeanne d'Arc den 30 maj 1431. Så det är ju rätt många hundra år sedan vi pratar.
Vet att Jeanne d'Arc var med på Mats Olssons Lika som bär, och inte Jeanne d'Arc själv, men det har väl kommit några filmatiseringar, och jag minns en med Milla Jovovich. Ja. Då var de Lika som bär, hon och Stefan Schwarz.
Jag kan inte säga det.
Nej, folk får fundera.
Ja. I alla fall, Jeanne d'Arc, vad har vi på Jeanne d'Arc, Johan? Vad kan du? Förutom att hon dog då 1431.
Ja, det kunde jag inte, till exempel. Jag kan inte mycket alls. Nej. Franskt skyddshelgon, typ.
Precis. Det var ju lite...
Krigare.
Ja, enkel flicka växte upp under slutet av, får man säga, det här 100-åriga kriget som då var framförallt mellan England och Frankrike. Där hon växer upp under enkla förhållanden, men så händer någonting i tidiga så här, 10, 11, 12 års ålder. Hon känner att hon börjar höra röster. Vissa kan ju då anklagas för att de börjar bli galna. Men hon såg som att hon hade kontakt, direktkontakt med Gud. Hon fick röster och fick liksom så här indikationer på vad hon skulle göra för att göra folk lyckligare. Och då var ju Frankrike var ju desperata då, för att nästan England hade nästan ockuperat hela Frankrike och tagit över och sådär. Och så får hon audiens där hos kungen och hos befälhavare, så att hon får plötsligt mandat att börja bestämma, och så samlar hon upp ett gäng och så blir det som en liksom, ja, liten grillarrörelse, om man ska få slänga sig med lite termer som man inte riktigt är hemma i. Men i alla fall så börjar hon leda och börjar inta lite mark och vinna lite strider och sådär med liksom hennes, ska man säga, hennes... tips och tricks. Men sist så blev han då förrådd av de som kallas burgunderna. Det var ett gäng då fransmän som hade allierat sig med engelsmännen. Så att de tillfångatar henne, fängslar henne, och sen då så bränns hon till sist då på bål.
Mm.
19 år gammal tror hon är när hon dör. Så att,
men han med mycket före sin 19-årsdag.
Det får man säga. Uh-huh. Det är lite som John Guidetti. Han med mycket innan tonåren till slut. Så uh-huh. Så typ lite sopp.
Ja, det ska vi inte vara hårda mot
Nej, det ska vi inte vara.
Ja, vad är Jeanne d'Arc?
Ja, så då tänkte jag, eftersom då det är lite av hennes minnesdag idag, så tänkte jag att martyrskapet inom sportens värld är ju stor.
Mm.
Och inom fotbollens värld så finns det ju, man kan leka med begreppet martyr då.
Ja, men om vi försöker sätta det i ett idrottssammanhang, vad säger vi då? Det är alltså en person som offrar sig, eller för... som offrar något för någon annans vinning.
Ja,
ett
precis.
Lag eller en annan lagkamrat. Eller...
ett helt land kan det vara.
Ja.
Så. Men,
för det är svårt att hitta någon exakt parallell att någon som har blivit bränd på bål efter att ha spelat i Crotone.
Och då kan man leka med då att det finns ju, om man tänker mer konkret ute på planen, så kan man vara en typ av martyr på så sätt att man är en typ av fotbollsspelare som spelar för sina lagkamraters skull mer än för sin egen skull. Man offrar sig. Det kan vara till exempel Rolle Nilsson under VM 94. Där
Brolin då?
Ja, precis. När Tommy Svensson har snackat med Brolin. Så, du ska bara springa på högkanten. Du ska inte spela centralt. Bara, fan, jag vill inte det. Men så kliver Rolle Nilsson in i bilden och säger, men jag tar allt defensivt ansvar, Thomas. Du behöver inte tänka på det. Ah, okej, då kör vi.
Mm.
På så sätt är ju Rolle Nilsson en typ av... han offrar sig för laget och för hela Sveriges skull lite grann. Mm. Han skulle kunna glänsa lite mer om han hade haft en mer defensivt inriktad höger mittfältare framför sig.
Ja, det enda som han inte har då är väl att det ska väl gärna kring en martyr just uppstå en enorm kult kanske. Mm. Och nu är ju inte, tack och lov, Rolle död heller. Ibland kan det ju bli, ofta kopplar ju martyrer till att de faktiskt dör.
Mm.
Men att man får den här enorma upprättelsen för det. Det är ju ingen som går... Folk minns väl att Rolle Nilsson slog in en straff, och kanske minns de att han slog faktiskt inlägget till Kennets kvittering mot Rumänien. Men det går ju inga, alltså det är ju inte så mycket martyr över Rolle på sättet att folk går med liksom så här ikonbilder och liksom att de har sån här, vad heter det, så här procession. De går sån här tåg så. Men i det lilla kanske han var det.
Ja, i det lilla.
Det låter lite, vi nämnde ju Limpar. Mm. Jag vet att han fick frågan vem som var den bästa han hade spelat med. Då vände han lite på den frågan eller sa att ja, det kanske inte är den bästa rent fotbollsmässigt, men den bästa för mig att spela med var Nigel Winterburn, som då var back bakom mig i Arsenal under mina år där. Han sa alltid till mig att se till nu att jag vet att du inte är så bra defensivt och tänk inte på det. Jag sopar rent och städar här bakom. Winterburn själv kanske hade egenskaper, det kan ju också ingå att precis som Rolle kanske får hålla tillbaka vissa av sina egna kvaliteter, att Rolle kanske är ganska bra på att gå fram egentligen, men det ska han då inte göra när Brolin är där framför, eller som Nigel Winterburn när Anders var det. Men Nigel sa det till Nigel som att jag är BFF.
Du sa Anders också innan.
Ja, det är mina BFFs. Han sa det nästan varje match, så glöm nu inte sådär, att var inte rädd för vad som eventuellt är bakom dig. Gör dina grejer och tappar du bollen så jag fixar det här bakom. Då blir han då en martyr i det lilla, i alla fall i Limpars universum. Då.
Just det, ja. Alltså det är en typ av martyr kanske som är lite mer krystad om man ska säga. Men den mer lite tydligare typen av martyr, det är ju Alessandro Lucarelli, alltså Livorno Lucarellis bossa, som följde med Parma ner då i hela skiten.
När de tvångsnedflyttades.
Trots att han höll en så pass hög nivå så han skulle kunna fortsätta spela i Serie A. Men Parma, det var hans lag, det var hans stad. Han följde med dem ner i, vad var det, Division 4?
Ja, alltså, typ. Jag vet inte om det är så här Lega Pro eller vad det kan heta.
Precis, och han offrade då inte bara liksom sin kanske rätt feta kontrakt, alltså pengar han ofta. Och för också prestige och en livsstil och liksom ett erkännande på så sätt att han var inte kvar uppe på toppen, men han följde med dem ner och på så sätt så blev han ju väldigt populär. Bland...
Ja, det han i gengäld får då är ju, alltså inte lika många bryr sig kanske, men de som bryr sig får han, kärleken blir starkare för Alessandro Lucarelli när han gör en sån sak.
Precis, så det är en liten tydligare typ av martyrskap kanske.
Mm.
Sen så funderar jag på en sån som Janne Plånbok.
Ja.
Blåvitt härvan.
Kallades han Janne Plånbok för att han höll ju så att säga i plånboken, men att det fanns ju någon klenod från när han satt på gamla Ullevi, och det här var väl gamla Ullevi, och han satt i vägen för någon som inte riktigt såg, som satt bakom Janne Plånbok. Och att, men då om man skulle ta ut sin plånbok så sjönk han ner väldigt mycket och då syndes.
Ja, men den hade ju Ing Wolfsberg gillat alltså.
Ja.
Janne Plånbok hade kommit
ihåg att det. 1500. Ja. Järvt om Janne Plånbok hade vågat dyka upp på klenodrundan. Han har bara en, men den kan vara värd mycket. Men varför skulle han vara
martyr?
Folk är ju arga på honom.
Ja, precis. Men i det här sammanhanget hade han liksom tänkt lite annorlunda där, så hade han tagit på sig allt i den här härvan. Det var jag som gjorde allt. Det var jag som har fifflat med alla papper och med Skatteverket. Och det är jag som har liksom ingen annan i Blåvitt som ska åka dit.
Men för att skydda då liksom Mats Persson, Peter Ige,
han blev som en sköld sådär mellan liksom åklagare och myndigheter och IFK Göteborg då. Hade han gjort det istället för att vara liksom att nu regnade skit på rätt många personer i Blåvitt. Då hade han liksom kanske...
Jag tar allt.
Ja, då hade kanske IFK-supporterna sagt, ja visst, det var jävla dumt av dig Janne. Men fan vad fint av dig, du räddar klubben här liksom. Vi kommer stötta dig, vi kommer komma med liksom fikabröd i fängelse till dig.
Det blir ju lite märkligt för, alltså det är ju faktiskt en polisutredning. Att så här, att de har ju bevis.
Ja, nej,
vi kan ju se, men vi ser
jag
ju här...
att det är moraliskt korrekt.
Men så här, Janne Plånbok, vi ser ju här liksom utredningen att Mats Persson är ju också, nej, jag tar allt. Ja, men det spelar ingen roll, för vi ser det. Men sen är det ju också att... låt säga att han hade gjort det, då hade ju folk kanske tyckt var rakryggat då. Mm. Att ja, det var ju fint att du åtminstone stod ditt kast så. Mm. Men han har ju fortfarande ändå, det hade väl varit bättre om han inte hade gjort något skit från början.
Absolut.
Fast i och för sig, alltså det är ju lite, kommer du ihåg den här gamla, eller gamla, det var bara några år sedan, men Aaron Hunt, tysk fotbollsspelaren.
Var det ju Werder Bremen eller?
Tror det var Werder Bremen. Någon tysk kännare kanske får slå oss på fingrarna. Men han erkände ju då en filmning. Alltså att han filmade, men sen var han stor nog att säga att bad om ursäkt helt enkelt. Och sa att ja, det var en filmning, det borde inte varit frispark. Och då svängde ju opinionen väldigt starkt. Då blev ju folk inte riktigt vana vid att man erkänner sina brister på det sättet. Och kanske framförallt inte sina fula tricks. Mm. Men då fick ju Aaron Hunt rätt mycket kärlek. Så, ja. Att jävla var starkt, vilken hjälte. Han vågar, det var ju nästan som folk glömt bort att han faktiskt filmade från början. Ja. Så att han nästan liksom gick plus på sin filmning.
Ja.
Jag har väl berättat om den här, min gamla skolkompis som satte igång brandlarmet.
Nej, det tror jag inte.
Resa. Han... gjorde det ibland, men han satte då igång brandlarmet i omklädningsrummet efter jumpan. Mm. Så att det liksom bara tjöt, och jumpaläraren kom ner skitarg. Så där bara, vem fan var det som satte igång det här? Så här, och sen, vi var lite, hade liksom lite respekt för Reza, mm, vågade inte riktigt tjalla på honom. Mm. För han vände sig mot oss först, jumpaläraren, så här, vet du något om det här? Jo, så här, man tittar ner i golvet. Mm. Men sen erkänner Reza, det var jag. Mm. Och då bara svänger han, så här, ah, stor eloge till Reza som liksom har liksom kar nog att erkänna detta. Men i andra, fy! Så här, då blev det liksom, vi har inte satt igång något brandlarm. Så här, men Reza gick liksom plus på att sätta igång brandlarmet. Precis som Aaron Hunt nästan gick plus på att filma.
Ja, ja, men det är härligt Reza. Vet du vad som hände med Reza sen?
Undrar om den kan bli lika viral. Johan Orenius tog
det,
började redan spåra. Finns ingen bra bild heller. Man tror att man liksom går i fällan, precis som att fotbollslandslaget under, det var den här, de hade någon tråkig resa, om det var till Bulgarien eller något, det regnade och de hade ett dåligt hotell, det här var under Lars Tommys tid, och sen överraskar kocken med att bjuda alla på semlor,
ja, just det.
Sådär, att bara dyka upp sådär, tada, och alla blir skitglada. Uh-huh. Och landslagsledningens drar då slutsatsen att de blir alltid glada av semlor. Mm. Så härnäfter ska vi alltid ha semlor, medan det antagligen var överraskningen de gillade. Att vi då likadant skulle tro att, ja, det här jakten på, och vad hände med? Uh-huh. Där har vi guld.
Ja, det var lite lasarischtigt det där resonerandet.
Ja, precis. Lite väl sådär myndighetsaktigt.
Uh-huh. Så. Ja, men du påminner lite grann också om det här, minns du, i, efter första omgången i Allsvenskan i år så var det ju AIK och Häcken, och efter matchen så gick Kristoffer Olsson då, nyförvärvet, mm, ut på sitt Twitter och bad om ursäkt för sin dåliga insats.
Ja.
Och då var det lite samma effekt där. Folk bara, oj, wow, detta händer ju nästan aldrig. Och så fick han jättemycket beröm för det. Och så var det som att alla glömde bort att han faktiskt hade gjort en rätt dålig premiär.
Ja, han la sig platt. Så här, jag köper alla sågningar. Och precis. Så där, att fan vad dålig jag var. Ja. Då blir han till nästa match, får man nästan en positiv inställning,
ja,
till
precis,
honom.
Ja, precis. Lite minimatyrskap där.
Ja, det kan ju också bli farligt kärlek, om han också skulle sätta det i system. Ja. Att det håller ju inte att göra det 3 gånger i rad kanske. När ska du börja spela bra då?
Just det, precis. Ja, men, och lite så var det nu häromdagen när Gary Monk då i Leeds skrev ett avskedsbrev då när det blev klart att han lämnade. De fick en ny ägare. 2 dagar senare, efter en ny italiensk ägare som tar över stafettpinnen efter Celino där, så meddelade han då i ett brev att han inte såg någon möjlighet att stanna kvar i Leeds under de formerna som han hade då erbjudits eller vad det var. Och eftersom Leeds-supportarna och Leeds-anhängare har haft, gått igenom nästan det som Jean d'Arc fick gå igenom, elden,
ja.
Så de har ju varit rätt, även om det inte blev någon playoff-plats, liksom, lite grann de föll på målsnöret, så har de ändå sett så här otrolig utveckling. För första gången, det har ju pratats om det mycket i Leeds, för första gången så känns det som att det finns någonting att bygga på här. Gary Monk är en vettig person och han har byggt en stab runt laget så här som känns pålitlig och på riktigt. Och då blev det så när han skrev det här brevet, såg man hur många Leeds-supporter som helst bara att, där blev ju han lite av en martyr på det sättet, Gary Monk.
Mm. Hade kanske blivit ännu mer om inte Leeds hade sjunkit ihop lite som en soufflé. Och om de hade gått upp, om man hade tagit upp laget och sen, sen lämnat med det här brevet, så hade ju martyrskapet varit fulländat kanske.
Ja, och det hade ju nästan varit återvändsgren för den nya ägaren. Det hade ju varit... Då hade man ju skjutit sig själv i huvudet.
Ja, där hade vi haft en riktigt bra martyrhistoria.
Ja,
ett Totti-martyr.
Ja.
Såg du avtackningen?
Ja, jag har sett lite här och där, lite klipp som har snurrat runt och läst någon text här och där och så. Men visst, det var väl vackert, va?
Ja, det går inte att säga annat än att det var ju också, alltså, motsatsen till, jag tänkte på Zlatans avsked i PSG, där ju allt kändes väldigt regisserat, de är liksom färdigtryckta tröjor och färdiga formuleringar, så ja, men kändes det här äkta, enkelt, och alla grät ju. Så, det går inte att säga något annat än att det var superfint. Så kan man ju bara kanske komma ihåg att det man, han blir ju nästan helgonlik här, så, och det är han ju på många sätt. Man ska väl kanske komma ihåg att det är ju det han har gjort över den här väldigt långa karriären som man hyllar. Och att det är alltid farligt när man börjar hylla personen i sig, att det liksom, den är fläckfri i allt den gör. Man kanske bara ska komma ihåg det.
Mm.
Ja. Tråkig liten brasklapp. Kan man inte bara få va? Kan man inte bara få gråta?
Nej, men vissa ser ju, alltså, en del i den här ikonstatusen som Totti har byggt upp under åren hänger ihop också med att han har offrat sig lite grann för staden Rom, eller för halva staden Rom, då, den vinröda delen av Rom. Han har offrat sig. Alltså när han var som bäst då så hade han möjlighet att gå till Real Madrid eller till någon annan toppklubb. Mm. Där han skulle kunna kanske vinna Champions League och få en helt annan typ av berömmelse som en av de mer. Nu har han fått berömmelse för att han varit den lojala romsonen som har stannat i sin barndomsklubb och sådär. Och det på något sätt har ju vägt in i de här. Alltså det är ju en stor del i de här hyllningarna och de här tårarna. Och på så sätt så har ju vissa liksom sett honom som att han är en martyr i den bemärkelsen.
Ja, fast jag tycker ändå inte, det känns ju nästan bättre att prata om honom som ikon eller nästan helgon. Mm. För, alltså det rent konkret han skulle så att säga offrat då är ju kanske titlar. Ja. Han har ju inte så många, han har lite Coppa Italia och Scudetto 2001. Mm. Ja, förstås med Italien också, VM-guld bland annat. Ja. Det är inte så dåligt. Men man skulle kunna säga att han har offrat till exempel Champions League-titlar. Men det här håller väl längre. Alltså kärleken han har fått genom att ta de här besluten att bli kvar har ju blivit starkare än om man skulle... Det var ju någon gång han... Det sades att de hade en Real Madrid-tröja klar. Mm. Här var väl början av 2000-talet. Låt säga att han hade gått dit, tagit lite La Liga-titlar och kanske en Champions League-titel. Då hade han ju mer varit en i mängden av superstjärnor. Mm. Och det hade inte levt lika länge. Nej. Så jag tycker ändå inte att han har offrat... Liksom på lång sikt så har han nog vunnit mer, så att säga. På, i alla fall när man talar om eftermäle och sådär. Så det är inte riktigt martyr, känns det lite fel.
Nej, vi inledde ju det här också med att prata om den uppoffrande spelare på planen som martyrrollen, om man säger. Och jag hörde på förra veckans avsnitt av Lunds podcast med Jesper Blomqvist där han pratade om vägen fram till...
Så jag säger, efter jag har lyssnat på det här, vad trevlig han verkar, Jesper Blomqvist. Ah! Sa du.
Ja, trevlig, absolut alltså. Men det är ju en kritik. På första halvan handlade om att han fick sitta och analysera säsongen i United. Och jag kände, där lyfter det inte. Men det blev bättre andra hälften. Och det var inte liksom, det är inte Olof Lunds fel. Ibland så lyfter det, ibland lyfter det inte. Men så tyckte jag. Men det blev ju intressant när han började prata om vägen fram till Champions League-titeln. 99, va? Där då i semifinalen han möter Juventus. Jesper Blomqvist spelar och slår... En passning till Roy Keane som då Roy Keane anser var för dålig. Han kan inte ta emot bollen och det blir en kontingsläge och han känner att jag måste kapa den här spelaren, vem det nu var, Juventus. Nedved.
Jag vet inte, men det här var en stor grej för Keane, för jag minns att det är med i Keanes självbiografi.
Ja, precis. Han får då ett gult kort till och blir avstängd, missar finalen och ger då, enligt Jesper Blomqvist, en jävla... hårtork till Blomqvist.
Ja, direkt på planen.
Ja, Blomqvist sa att jag har kollat på den där sekvensen i efterhand. Det är inte en dålig pass.
Ja, eller han menar att det i alla fall var tveksamt.
Precis.
Men Keane gjorde ju sig själv till martyr där.
Precis. Så,
han var tvungen att ta det här gula på grund av den dåliga passningen. Offra sig för laget för att Juventus kanske hade gjort mål annars, tyckte han då.
Exakt.
Och priset han betalade och missade Champions League-finalen. Vi har främst talat om martyrskapet nästan i positiv bemärkelse här. Mm. Man kan ju ofta bli anklagad för att spela martyr också. Mm. Om en tränare till exempel, om han alltid drar upp alla skador han har att jobba med, alltid sådär, så blir det nästan som att han spelar lite martyr. Ja. Liksom att försöka hitta, kolla vad jag tvingas stå ut med, men ja. Eller sådär, det är som ett vardagsgräl sådär.
José Mourinho är lite, har blivit lite av expert på det. Är det inte antalet skador han har så är det matchschemat som Premier League har lagt att han får liksom... Han får inga fördelar och är det inte det så är det domarna. Det är hela tiden någonting. Han hittar ju alltid fiender för att det ska vara. Det är ju hans ledarskap.
Ja, men liksom i en relation kan det ju ofta vara, det känns som att folk slänger sig med sådär, spela inte martyr nu. Mm. Alltså man och hustru, ja, ta väl disken igen då. Så, spela inte martyr nu.
Ja, den har jag och Jessica kört några gånger.
Ja, man tänker sig. Där kan man ju tänka sig också med de här lite mer tråkiga, för det är kanske de tråkiga hushållsuppgifter och sådär. Så det som händer på planen är kanske inte riktigt rätt här, men däremot i en ledarstab, att sådär, jag åker väl till Kalmar igen då, till Guldfågeln och spionerar på dem. Fast jag har gjort det 10 gånger, säger någon assisterande. Ja, spela inte martyr nu, det ingår i ditt jävla jobb. Liksom.
Ja, vi hörde jingen där och det betyder ju oftast att nu släpper vi det. Men jag kände att vi inte riktigt klarar det. Om man tänker på en sån sak som dyker upp med jämna mellanrum. Och det dök upp nu här en vecka när Halmstads Haksabanović valde att representera Montenegros landslag istället för Sveriges landslag.
Mm.
Så kan du där i den här dubbla medborgarskapsrollen eller diskussionen så kan det finnas en... bit av martyrskap också om man tar det ett steg längre.
Man har två landslag att välja mellan och väljer det som på pappret är svagare.
Ja.
Att man ger upp då eventuellt kanske mindre chanser att få spela ett VM-slutspel eller bli framgångsrik helt enkelt.
Ja. Visst, Montenegro är väl inte, det är inte liksom, ja, nu ska det är vi... inte Malta precis.
Nej.
Men det är inte riktigt lika bra som Sverige, i alla fall historiskt sett.
Nej, nej, det kan vi säga utan
och
att
hans
pissa på
chanser är väl, nu ska man ju också säga det, vilket jag tycker alltid är lite, man säger sådär, det kommer lite, hur ska vi lösa det här problemet, svensk fotboll, med de här lovande spelarna som har dubbla medborgarskap eller har föräldrar med ursprung i ett annat land.
Det var Pavel Cibicki som kunde ha valt Polen.
Ja, just det.
Och det tog väl hans pappa väldigt hårt, va?
Ja,
det var något med att han, när han fick beskedet att han bara gick ut på balkongen och gick i cirklar.
Ja, precis, han stannade ute 10 minuter. Det var Josip Ladan, vår förre praktikant, som berättade denna klenod.
Ja, han valde Sverige då. Men en sån som, nu är det ju ett tag sedan, men Frédéric Kanoté, när han var som bäst, fan vilken härlig spelare det var.
Ja, det var det faktiskt.
För övrigt, så cool. Så kunde ju han nästan platsa till Frankrikes landslag, men valde att spela för Mali då. Mm. Och det kanske är, det kan ju ha att göra med rötter eller stolthet, familj. Och vi har sett folk, alltså den frågeställningen gäller ju ofta med spelare som kan välja Kosovo. Då kanske man också väljer bort chanser att spela i ett lite bättre landslag. Vi hade ju hela den här grejen när Schweiz mötte Albanien i EM i somras. Mm. Där det var bara kryllade av spelare som hade rötter i båda länderna. Och framförallt de här bröderna Chaka.
Mm.
Där en av dem spelade i Albanien. Men den lite mer framgångsrika Granit Chaka valde Schweiz. Hade han då valt Albanien så hade han då kanske kunnat bli angränsad till vår lite krystade form av martyrdefinition.
Ja.
Att han väljer bort det bättre landslaget.
Precis.
Men då kanske man också gör det enkelt för sig. Man tar för givet att de offrar sig.
Mm.
Alltså, de kan ju se, dels har man det här kanske med alltså, hur det känns i hjärtat förstås.
Mm.
Men också, det kan ju vara att man trivs bättre med att få spela en större roll i det lite sämre landslaget. Ser bättre möjligheter till speltid.
Mm.
Det kan ju ha mer egoistiska undertoner också.
Absolut.
Så det behöver ju inte vara att man ser sig som att man offrar sig. Det kan ju vara att man tar... Det kanske är det med säkra kortet också.
Ja, liksom. Jag går ju fortfarande och väntar på att Bobby Friberg da Cruz ska representera Kap Verde.
Mm.
Jag var ju, träffade ju honom för väldigt många, det är nästan 10 år sedan tror jag. Där det var snack lite grann, jag har fått höra det, att han var sugen på att hans pappa, tror det,
ja,
kommer från Kap Verde.
Bobby skyller ju väldigt mycket av sin manjana mentalitet på sina rötter i Kap Verde.
Ja, det, ja, precis.
Ja.
Men då var det så... Han var på väg ner till Kapverde, jag skulle följa med och skriva om det här, om Bobby, som du sen skrev om när han var på Åland istället. Men jag går fortfarande och väntar på att han ska representera Kapverde, för det åker ner. Kanske i samband med att Sydafrika möter Kapverde i kvalet här till hösten, va? Med Stuart Baxter i fören för Sydafrika.
Ja, så är det. Jag tror det är dubbelmöte.
Ja.
Men Bobby var ju, han var ju faktiskt nere och tränade med dem.
Mm.
Och det gillade han också väldigt mycket, att han som var känd som en av fotbollssveriges mest ostrukturerade människor tyckte att det var för dålig disciplin nere på Kap Verde. Det passade, det var en bra klenod för honom. Den kommer han med.
2000 kronor.
2000 kronor.
Alltså.
Men det här med dubbla medborgarskap som du tar upp här, det är ju en grej. Men det kan ju också vara att alltså, vart man råkar vara född spelar ju roll, särskilt om man är i en lagsport. Mm. Alltså man kan ju ha en vara otroligt begåvad och framgångsrik, men ha en omgivning som är väldigt långt ifrån en själv, och då kan det ju bli mer frestande kanske att komma till omgivningar som är bättre.
Mm.
Jag läste en intervju i Helsingborgs Dagblad för några veckor sedan om en från dina trakter, jag vet inte om hon var från Ängelholm kanske, Isabel Haak. Jag känner inte till henne, vet du vem det är?
Aldrig hört.
Nej, och det är ju ganska otroligt ändå att vi inte har gjort det. Hon är nämligen en av världens bästa volleybollspelare.
Aha.
Hon är bara 17 år. Och ja, nu går jag bara efter att läsa artikeln, men då tror jag inte att det är en överdrift att säga att hon är en av världens bästa.
Mm.
Hon har varit poängbäst i franska ligan och ska nu spela i Italien i ett storlag där. Alltså en av världens bästa spelare.
Mm.
Och hon kom då hem, det var därför hon intervjuades, för hon skulle spela en landskamp, jag tror mot Finland. Ingen annan är ju i närheten av att vara lika bra som henne i svenska landslaget.
Mm.
Hon blev väldigt ensam där. Hon var klart poängbäst även mot Finland, men jag tror ändå de fick stryk. Hon är ju då lite nästan sådär född i fel land.
Mm.
I alla fall i fel tid. Jag hade ju... Volleyboll är ju en ganska stor sport.
Ja.
Internationellt sett. Stor OS-sport och stor i, alltså, på många ställen i världen.
Ja, och man ska veta det också. Där då, Isabel Haak, där hon kom från då, Ängelholm, det är ju ett litet volleybollbälte där från Ängelholm som
stavas med över. E-laget Ängelholm.
Ja, glider över mot Örkeljunga och sådär och Kristianstad-hållet och sådär. Det är ju mycket där. Alltså när man växte upp så var det ju en väldigt stor grej faktiskt, volleybollen.
Just det, då kanske hon är född på rätt plats men i fel land då.
Ja, ja. Ja lite så.
Så kan man säga. Mm. Men där har det ju, det fanns ju, jag har det väldigt tydligt barndomsminne av. Det sjönk ju ihop sen väldigt snabbt, men det var ju lite volleybollfeber när vi var små. Mm. Jag tror ett av de första stora arrangemangen som var i Globen när den var nybyggd var EM i volleyboll för herrar. Och där var det väl lite volleybollfeber när Sverige, jag tror de gick till final. Mm. Håkan Björn.
Ja, oh, Säv.
P.A. Säv. Ja, just det. Bengt Gustafsson. Ja. Peter Tolse. Ja. Ja, jag har verkligen tydligt minne, jag satt i soffan och sådär. Och det var häftigt att det var i Globen också. Och jag tror de slog Sovjet i någon sån här rysare till semi. Mm. They've done it! They've done it! Sweden have produced the shock of the decade! They have beaten the Soviet Union 70-15 in the final set. 3-2. They have secured a place in the final of the European Championship. Men sen så dog den här lilla volleybollhypen ut, förutom på vissa ställen i Sverige då kanske. Och Isabelle Haak kommer in i ett volleybollland som är ett U-land, sett till hur det är internationellt.
Just det.
Hon kommer aldrig ha några chanser att vinna några VM-medaljer eller OS-medaljer med Sverige. Och här tänker man ju på, jag vet inte, det kanske är lite, nu fick ju Dwight York ändå spela ett VM-slutspel med Trinidad.
Ja, och det var inte liksom amatörer som var runt honom. Det var ju ändå spelare som spelade kanske i en championship-klubb i England och lite så.
Men George Weah kanske?
Det får man säga. Liberia
var ju inte nära något VM-slutspel.
Nej, det var ju precis liksom krigshärjat Liberia också. Där det var väldigt, där han stack ut som. Han var ju ändå trots allt världens bästa fotbollsspelare där.
Ja.
95.
Ja, men någonstans där. Mm. Och det finns ju några av de här spelarna som har varit otroligt stora i ett klubblag men som inte har fått skörda med sitt landslag. Ryan Giggs eller till och med George Best. Mm. Och det finns ju fler exempel. Och där kan det ju spela väldigt stor roll, alltså vart man råkar komma ifrån. Och jag undrar om det ens är möjligt att man bara, jag tycker alltid det är kul när man ser en som är klart bättre än de andra. När vi i Sverige möter lite sådär blåbärsnationer som Liechtenstein eller så är det ju ofta någon där, nästan sådär på ett pojklagsaktigt sätt som de ser slå bollarna på Mario Frick, heter han så, som höll på jävligt länge i Liechtenstein.
Ja.
Som kanske nästan hade varit nära att ta en, i alla fall en bänkplats i Sverige, som var klasse bättre än sina lagkamrater. Han är ju då också lite född i fel land. Men är det ens möjligt, alltså sett till utveckling och omgivning, om man, alltså man råkar födas med Messis egenskaper, men om han är född i San Marino och stannar kvar där, då skulle han väl inte kunna, han skulle behövt röra på sig väldigt tidigt då, antar jag. Det bara skulle vara kul om det kom en liksom Ballon d'Or-kandidat från ett land som är bara helt borta från kartan. Sådär,
Malawi då, tänker man på Tabita Chawinga som vi ju har ett samtal med i det här nya numret av Offside.
Ja, men det är väl ett bra namn.
Som väl leder allsvenska skytteligan just nu.
Ja, hon tampas väl med Sällström i Vittsjö tror jag. Mm. Men hon gör det ju Chawinga i Kvarnsveden som ju är, alltså det är ju en bedrift att vara så, göra så mycket mål i ett så, utan att tala illa om dem, svagt allsvensk lag.
Ja. Ja, det är en oerhört fascinerande historia. Hon har hennes väg till Sverige och så. Hon har ett lite roligt citat i den här intervjun som, där hon säger då, om jag klarar Borlänge kan jag klara av vilken stad som helst. Mm. Om man börjar prata om, vad ska hon ta vidare? Vad ska hon ta vägen efter detta? Liksom. Ja. Det är fint på något sätt.
Kan man tolka som hur man vill, att det liksom är trist i Borlänge eller att det är farligt i Borlänge. Jag tycker Borlänge, för att vara så liten stad, så hör man väldigt mycket om Borlänge.
Mm.
Med Jussi Björling och Peace and Love och somaliskt bandylandslag, Dalkurd, Brage, Kvarnsveden. Den låter höra talas om sig. Mm. Kupolen, familjen, det finns massor. Mando Diao.
Mando Diao, ja, precis.
Ja, men Chawinga har ju, hon är från Malawi då, och det landslaget är ju väldigt svagt. Hon har ju verkligen den här problematiken då. Och då blir det kanske ännu viktigare för henne att söka sig. Jag tror inte hon blir kvar i Kvarnsveden så länge.
Nej.
Om man säger så. Jag tror hon har gjort 10 av deras 13 mål eller något. De är helt beroende av henne.
Mm.
Och det är också kul, står det, hur hon togs väl till Sverige för att någon hade varit och volontärarbetat i Malawi, tror jag.
Precis.
Och hade sett bara helt enkelt att fan vad bra hon är på fotboll. Tipsat någon lokal klubb i, tror, Jämtland eller något. Som fick hon börja spela där, ett lägre division, och bara öste in mål, och det fortsätter hon att göra. Hon är cool, verkligen. Sen kan man ju vända på det också, att man är född på rätt plats. Alltså vad en omgivning gör, att om man råkar födas och idrotta på en plats där det redan finns en väldigt tydlig kultur av en sport. Det tycker jag är fascinerande så där, det du sa med vart det finns olika festen i Sverige. Mm. Här i Göteborg, lite utanför mot Partille, spelar ju alla som är lite intresserade av bollar, handboll då. Mm. Med Sävehof som plockar upp så himla mycket. Men där jag kommer ifrån, om man var duktig spelar man bandy. Mm. Och Peter Forsberg började såklart spela hockey i Övik för att det fanns en sån tradition av det. Att dels är det kul att leka med tanken att det hade blivit något helt annat om de bara råkar växa upp på en annan plats. Mm. Sådär. Peter Forsberg hade kanske blivit volleybollspelare om han varit i Örkelljunga och blivit en av de bästa på det.
Ja.
Men de har ju då kanske fördelen av, om man kommer från sånt här ställe, att det redan finns en, det finns förebilder, folk som har lyckats och som man kan se upp till, och det finns kanske kvalitativ träning. Och det finns kanske också den här som jag inte tror man ska underskatta, att steget kanske inte upplevs som så stort.
Mm.
Växer man upp i, på ett ställe där det inte finns några andra som är bra på det som jag råkar vara bra på, framstår det kanske som omöjligt att jag ska kunna lyckas med det internationellt perspektiv eller på ett riksmässigt så. Men det tror jag lite, för vi pratar ibland om framgångsrika barn till storspelare. Att är det gener och så, det är det ju säkert mycket. Men jag tror också det är att det framstår inte som så otroligt för dem att man ska kunna komma väldigt långt med det här, för det har varit så nära en. Och det är inte bara fotboll, det kan ju vara alltså i konstvärlden eller i teatervärlden, att liksom, det är rimligt att man kan bli bra på det här. Mm. Jag spelade inom pjäs i skolan när jag var 11, och sån där julspex.
Mm.
Och fick så här, folk tyckte det var kul och jag tyckte det var jättekul. Och det enda jag tänkte efter var så här, hoppas det blir något sånt här julspex igen nästa år.
Mm.
Det fanns liksom inte på kartan att jag skulle kunna bara gå vidare med det och söka upp, förkovra mig själv. Mm. Liksom,
så att det fanns ingen tradition av det?
Nej, men hade det funnits det, eller mina föräldrar,
så
hade det
bara Niklas kanske varit.
Ja,
julspexar.
Ja, men, då hade man kanske bara fortsatt.
Ja.
Och så tror jag det är rätt mycket med den här, liksom en mamma eller pappa som har varit framstående simmare eller fotbollsspelare, så ja, men det framstår som ganska rimligt att man kan bli det.
Ja,
och det tror jag hjälper lite grann.
Precis, intressant om man tar, om vi pratar om det här volleybollbältet i norra Skåne, så har man i Värnamo till exempel, har man ju verkligen ett fotbollsfäste. Det är ju faktiskt helt otroligt.
Mm.
Jag var på väg att skriva om detta, vi får se om det blir någonting framöver. Men
ser
man där hur många av de här killarna, alltså vi har hela det här gänget, då, Niklas Hult, Simon Tern, Baffo, Viktor Claesson, vi har Lorenz Sadiku.
Mm.
Nu glömmer jag bort när
jag, men de var flera också som inte... Niklas Hult hade en brorsa som var ganska duktig, Johan Hult.
Ja,
Viktor Claessons brorsa var också ganska
Freddy
bra.
Freddy Winst, de spelade i Värnamo och spelat där hela sin tid och sådär.
Mm.
I lilla Värnamo, ett litet samhälle som har 25 000 typ.
Låt säga.
Mm. Men där har man kanske då den här... man har Jonas Tern som hela tiden har legat som en liten ikon över lilla samhället, så att oj, han lyckades, han spelar, har VM-brons och sådär, och så har han en son då, Simon och sådär. Att det kanske är något sånt som ändå krävs för att det här ska någon gång få ett fäste, och alla de här små killarna som växer upp i samma ålder, spelar i samma juniorlag, knattelag och sådär, att de på något sätt, det är så, äggar ju de varandra och sådär, triggar varandra.
Mm. Men där har du också det, att det var ju ett viktigt, för dem var det kanske viktigt att Jonas Tern tröttnade på det allsvenska livet efter att ha varit i Halmstad som tränare och flyttar tillbaka och blir mer eller mindre pojklagstränare istället.
Ja, det var ju för Simon.
Och han var väl aktiv i fotbollsgymnasiet där också. Men där har de ju också honom hela tiden, som, för han är ju som vem som helst som går och drar klenoder, men han kan också berätta om hur det var att spela med Totti.
Mm.
Att då framstår det kanske också som inte helt orimligt, för man har bryggan till det där stora väldigt nära, och det, han verkar inte så konstig liksom.
Nej.
Och sen har de varandra såklart, att någon lyckas, att kan han det så kan väl jag.
Mm.
Där har de ju, alltså några av dem kanske hade gått långt ändå, men hade det bara varit en Viktor Claesson. Jag fick ett mejl precis innan vi skulle spela in här att jag vill risa dig, stod det, för att jag hade sagt sådär förra veckan med en framför spelare, så som Nannskog gör.
Du, konstigt, jag tänkte på det när du pratade om det.
Så mejlet avslutades med hoppas att detta inte påverkar din dag för mycket. Och nu känner jag att jag gjorde det igen.
Ja.
Men om Viktor Claesson, om det bara hade varit han, så kanske det hade varit svårare för honom i alla fall. För han hade då lyxen att ha den här omgivningen om sig. Och där är det omvänt då. Det har ju skrivit böcker om det här. Det är ju Goldmine Effect heter
just
det. Den här dansken som skrev.
Som
varför finns det så många framstående violinspelare från Seoul?
Mm.
Eller vad det nu kan vara. Och så kan man ta reda på det. Och ofta är ju inte förklaringarna så gudomliga.
Ja.
Det är ju, man kommer ju ofta tillbaka till det med alltså, träningstraditionen som finns. Kulturen, omgivningen. Det som man nästan gissar på förhand helt enkelt. Men det är ju ändå ofta kul att läsa om.
Därmed Johan, är det dags att lämna lite grann den här veckans avsnitt och se vad vi kan hitta på här. Vi har ju lite grejer kvar här och planera för vårt nästa nummer som kommer ut. Just nu känns det spännande, vi har många roliga grejer på gång. Men vi vill fortfarande då givetvis, vårt nummer är så färskt, det som kom ut förra veckan till prenumerant och i butik. Och vi berättade här om den försvunna förloraren. Men det är ju ett maxat nummer där vi har pratat om Totti. Vi har ett litet Totti-paket. Vi har väldigt mycket om ungdomsfotboll då. Inte bara den försvunna förloraren utan en rätt stor granskning. Så kallade tävlingsförbudet ut till 12 års ålder ska komma att påverka svensk fotboll. Och vi har ett stort reportage om, som vi har döpt till Brorsson som heter. Som handlar om hela familjen Brorsson. Och du har varit i Älvsborg. Vi har en lång intervju med Nilla Fischer som Aftonbladet rewritade lite grann här om veckan.
Mm.
Så att vi vill ju gärna att ni går ut och köper det här numret om ni inte är prenumeranter. Vi är så pass nöjda med numret så vi känner att vi kommer inte göra besvikna.
Absolut. Jag hade jättegärna suttit här och gaggat lite Arsenal faktiskt. Mm. Inte bara för att det var en FA-cupen, men jag vågar inte riktigt göra det. För jag tror att när vi spelar in det tisdag så görs det i ordning någon flott sal i London för ett board meeting.
Mm.
Och tanken är då att det ska komma ett besked om Wengers framtid.
Mm.
Och när vi inte har svaret på det så känns det lite för vanskligt att prata om. Men det kanske kan bli något för nästa vecka.
Ja, det tycker jag Wenger är värd oavsett hur det går på det här styrelsemötet.
Ja.
Och det här då, avsnitt 156, har vi gjort i samarbete med C-more. Och C-more visar som alltid alla matcher från Allsvenskan och Superettan. Imorgon torsdag är det IFK Norrköping AIK. På lördag är det Östersund GIF Sundsvall. Och på söndag är det Stockholmsderbyt då mellan Hammarby och Djurgården. Helgens omgång i Superettan bjuder bland annat på Falkenberg Helsingborg. Allt detta kan man se med C-mores premiumpaket. Och alla som lyssnar på Offsides podcast kan gå in på cmore.se/offsidepremium. Och för första månaden för 199 spänn istället för 449 kronor som är ordinarie pris. Med premiumpaketet kan man dessutom se C-mores alla filmer och tv-serier och favoritprogrammen från TV4 utan reklam.
Mm. Kolabakelserna står och väntar. Mailadressen kan ni podcast@offside.org och vi hörs igen som vanligt nästa vecka. Tack för att ni lyssnar och läser.
Ta hand om er. Hej!